Yes, två bilder som inte har jättemycket med predikan att göra, men lite grann. Titta på dem en liten stund. Eller det är egentligen inte två bilder, utan det är ju fyra bilder. Hur många ser saxofonspelaren till vänster? Och på samma figur, vem ser den unga kvinnan? Det var inte lika många. Den vänstra bilden är en saxofonspelare från sidan så där, eller en ung kvinna framifrån med skuggan från den sidan. Hur många ser ankan? Och hur många ser haren? Ni ser anknäbben ut så, men det är även öronen på haren som tittar åt andra hållet. Det är lite lurigt. Och vad har saxofoner, ankor att göra med dagens predikan? Ja, men typ ingenting. Men det handlar om vad du ser. Vad du ser. Nu tar vi då bort den bilden. Precis, nu får ni tänka, nej, jag såg aldrig ankan. Vart var ankan någonstans? Ja. Vad sa du? Var det en mås? Ja, någon slags fjäderfä. De här söndagarna har vi haft rubrik vad du är, vad du har och idag vad du ser. Och nästa söndag kommer Henrik avsluta om vad du ger. Men båda de tidigare söndagarna som ligger ute på nätet, du kan lyssna på dem där, har lite bäring på dagens tema också. För de tidigare söndagarna handlar lite om hur jag ser på mig själv i förhållande till Gud. När jag ser på mig själv, ser jag mig själv först och främst som ett barn eller en tjänare. Första söndagen där. Och lite grann förra söndagen om vad jag har. Du som här kommer ihåg bilder av tomma hyllor eller ett fullt skafferi. Massa mat på hyllorna. Vad ser jag att jag har i tron på Kristus? För det handlar inte om att försöka skapa, att liksom trycka sig fram, att få fram någonting, utan att se vad som redan finns där. Se vad jag har, vad jag är i Kristus. Och det är de här söndagarna vi försöker lyfta fram det, att det ska lyfta i ditt liv. Visst finns det ett mått av att sträcka sig fram, att kämpa i tron, att inte på något sätt ge sig, utan jag vill ha det här Gud som du har för mig. Men det ligger så mycket i att se vad han har gjort mig till. Vad han har gett mig. Allt han serverar mig som finns för mig att ta in. Och jag tror inte att det är bara jag som gång på gång på något sätt behöver påminnas om att mitt i tillvaron som ibland snurrar ganska fort, påminnas om att Guds rike har landat. Han har kommit till oss, han bor i mitt liv, hans rike finns mitt i min tillvaro. Det är inte skilt, det är inte så att min tro på Jesus är någonting annat, utan mitt i tillvaron. Arbete, vänner, studier, vad du vill, där finns han och hans liv. Vi ska utgå från en text i Efesierbrevet. Efesierbrevet 1 och 18, där Paulus säger så här. Må han ge ert inre öga ljus, så ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Den här sången vi sjöng här, öppna mitt hjärta för dig Gud. Så jag kan se dig. Öppna mitt hjärta. Orden som används här, må han ge ert inre öga ljus. Där står det, må han ge ert hjärtas ögon ljus. Att se med vårt inre, med vårt hjärta, med vår tro, med vårt förstånd. Att vi förstår hoppet. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Frälsningen, vad den betyder. Jag hade en begravning i onsdags och när jag har begravning, jag slås av det gång på gång på gång. Det enorma hoppet som finns. Att när vi talar om himlen så är inte det bara, ska jag säga, den enkla förklaringen för barnet som undrar, var är farfar? Jo, men du vet, han är ju i himlen och tittar ner på dig. Det är inte bara den enkla förklaringen, utan att himlen är på riktigt. Och när vi kommer till livets slut, när vi sover på en begravning, någon nära och kär har gått bort, så vet jag att han har gått hem, hon har gått hem, hon finns hos Herren. Det är hoppet, det eviga hoppet, frälsningen, evigheten, himlen är på riktigt. Men Paulus talar också om arvet bland de heliga. Vilka är de heliga? Alla som är de heliga, räck upp handen. Ja, precis. Det är några som har fattat. Församlingen, du kallas helig. När Paulus skriver sina brev så står det gång på gång till de heliga i Efesus, till de heliga i Kolosse. Och det är ju inte bara till några stycken, utan det är ju till församlingen. Så att om du inte visste det, så Guds benämning på dig och mig, det är de heliga. Så arvet han ger oss bland de heliga, det är ju arvet liksom bland i tillsammans, i församlingen, gemenskapen, den enorma rikedom som det är. Och som vi talade om i början på hösten, att vara liksom kraften att vara planterad i Guds hus. Jag är inte gäst, jag är inte främling, utan jag säger, jag är med i Guds församling. Här lägger jag ner mitt liv, för den som är planterad i Guds hus grönskar. Den som är planterad i Guds hus grönskar. Och det sista här, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Att, som jag sa, mitt i livet, mitt i allt som är arbete, ekonomi, hälsa, relationer, skolgång, föräldraskap, barnaskap, alla möjliga skap, vad du lever i. Inte tappa bort Guds kraft. Tappa bort Guds närvaro. Att han faktiskt finns mitt i detta. Underbart vittnesbörd här. Var sitter ni? Där. Att få hälsa på en klockmakare och tänka att kanske jag får be för någon. Det är ju strålande. Löste sig allt i den här mannens liv? Nej, troligtvis inte. Men blev han välsignad? Ja, det blev han. Någonting kanske börjar hända. Och att vi inte tänker att liksom, Guds rike, det är alltid dunder och brak och kraft och liksom, så här, och så vänds allting upp och ner. Utan det står ju väldigt ofta om sådd och skörd. Du kanske får med och så ett frö in i en annan människas liv. Gud verkar i dig, genom dig, om du låter honom göra det. Må han ge ert inre öga ljus, så ni ser vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Du ska få ett par exempel från Bibeln, där vi möter människor som får, kan vi säga, sitt inre öga öppnat och får se och vad det gör för skillnad i deras liv. Om vi börjar med Mose. Mose, han växte ju upp bland egyptierna, men tillhörde ju inte dem. Han tillhörde Israels folk, han var jude, men växte upp bland egyptierna. Vid ett tillfälle så tar han ju parti för sitt folk och ställer till det. Så han måste fly. Det blir ohållbart, hans situation. Och det står så här i Hebreerbrevet 11 om Mose. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Han hade blicken riktad mot någonting annat än bara det närmaste. Det fanns någon slags liksom koppling till det som var hans folk, det som var deras kallelse, det Gud hade talat om, det som låg i hela deras liksom varande som folk. Han såg inte bara, här står jag nu idag och jag har allt detta, utan det fanns någonting som skickade hans blick längre fram. Och sen står de här raderna, jag har lyft upp dem förut här tror jag. Det är så vackert. Han liksom såg den osynlige. Oh, vad jag gillar de raderna. För där känner jag, yes, det är jag. Jag har aldrig sett Gud. Jag har aldrig haft en tydlig dröm där Jesus har kommit till mig eller en vision så. Jag vet inte, det kanske du har haft. Underbart, Gud välsigne dig. Du får gärna berätta för mig hur det var i så fall. Så att jag har inte sett Gud på det sättet. Vi läser Bibeln om Jesaja. Han har ju en jättetydlig syn. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på sin tron och han beskriver denna tron. Vi läser om Johannes, uppenbarelseboken, när han beskriver den här som satt på tronen. Hans ögon var som eldslågor och allt möjligt. Jag har inte haft någon sån syn. Skulle gärna vilja det. Jag har sagt, Gud, visa mig allt som jag kan ta. Men som Mose, så liksom ser jag den osynliga. Och vet du vad? Det gör du med. För när vi lovsjunger, när du ber, så riktar du ju din bön och din tacksamhet till någon, eller hur? Du liksom ser ju honom. Det kanske är Jesus på korset. Eller det kanske är på, liksom, Gud far i himlen och en stor famn. Eller du riktar ju dig till någon, eller hur? Eller? Det är ju inte liksom bara ett ut i det tomma, så. Utan jag liksom ser honom. Och det gör du med. Så du och jag och Mose, vi är i samma klubb. Och det känns ganska bra, tycker jag. För Mose är helt klart ett föredöme. Och det var den här inre bilden. Det var både liksom blicken lite längre fram på det som var Guds kallelse över folket och som tillhörde Mose. Det var att han liksom såg den osynlige som var då, som gjorde att han höll ut. Det var det här inre ögat liksom som såg där framme, Gud, du finns med i det här, och att han liksom ser, som gjorde att han höll ut. Som vägledde, som bar honom genom de tunga perioderna. Mose fick ju fly. Och han var på flykt ganska länge, i 40 år. Och ibland när vi läser Bibeln så tappar vi bort de här tidsaspekterna. För det står liksom så här, ja, och han var i Midjans land i 40 år. Och sen så nästa kapitel så kommer Gud i den brinnande busken. Och så är storyn igång. Men det har ju gått 40 år däremellan. Jag är 47. Det är ju nästan hela mitt liv som försvinner på två rader som inte står med i Bibeln. Det känns ju lite halvsurt. Men någonstans att vi får med de här perspektiven. I 40 år så höll han ut. Det fanns någonting i hans liv som levde kvar. Varför? För han såg någonting annat. Han liksom såg den osynliga. Därför höll han ut. Hans inre öga hade ljus att se. Så Gud ger någonting som kan bära över lång tid, som gav kraft in i Mose liv och kan göra så för dig och mig. En annan person. Då flyttar vi framåt lite grann i tiden och vi är på 800-talet före Kristus. Arameerna, de är i strid med Israels folk. Och gång på gång så kungen i Aram, han liksom lägger ut planerna. Nu ska vi attackera Israel där. Problemet är att i Israel så finns en profet som heter Elisa eller Elisha. Och varje gång kungen säger så här, vi ska attackera dem där. Så genom sin profettjänst så kan Elisa berätta det för den israeliska kungen och säga så här: du kungen, ja, gå inte dit, för där kommer aramena vara och attackera dig. Okej, då går vi inte dit. Så då håller Israel sig undan. Och det står så här att det hände inte bara en och två gånger. Kan du fatta hur frustrerad kungen i Aram är? Han bara, ja men vi har de här planerna. Och det, vem är det som tjallar? Det är någon som berättar, för vi lägger upp de här planerna, strategierna. Och när vi kommer, de kommer ju aldrig. De ska ju vara där. Och då är det en av hans tjänare som säger så här: jo, kung, du vet, de har den här gudsmannen. Ja, och han hör varje ord du berättar i din kammare. Så det är han som tjallar. Aha, då ska vi fånga honom, säger kungen. Då kan man tänka så här, om Elisa visste vart de skulle vara med Aram, liksom med sin här, då kanske han visste det också. Men så långt tänkte inte kungen. Utan kungen tänker så här, jag ska fånga profeten som tjallar, som gör att vi inte vinner kriget. Elisa och hans lärjunge, hans tjänare, de har kommit till en stad. Och här kommer vi in i storyn. För kungen i Aram står det så här: då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom på natten och omringade staden. Alltså staden där Elisa och hans tjänare har stannat till. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, du hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: åh, min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: var inte rädd. För de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det fanns en himmelsk här till deras försvar som den här tjänaren inte såg. Utan han ser bara omringade. Det finns ingen väg ut. Det är vad han ser. För han såg inte vägen ut. Och så kommer de här orden som är så vanliga. Var inte rädd. Eller frukta inte. Varför? Det är klart att han skulle frukta. Om det är en profet och en tjänare och en stor här av hästar och vagnar. Jag skulle vara lite rädd också. Men orden kommer: frukta inte. Och det är inte bara för att låt inte den känslan finnas, för den är inte behaglig. Utan det finns en anledning. För det fanns en här. En Guds här. Omkring dem. Och han får vad då på något sätt sitt inre öga öppnat så han ser. Må han ge ert inre öga ljus. Och han såg en annan möjlighet, andra vägar. Och den här berättelsen, du ska nästan gå hem och läsa den. Det är en underbar liksom söndag eftermiddagsläsning en regnig dag. Andra kungaboken 6. För att när den här hären då kommer, då slår Gud dem i blindhet. Alltså inte Guds här utan den arameiska hären. Så de bara: vart är vi? Då kommer Elisa fram och säger: följ med mig, jag ska hjälpa er. Och så leder han in dem mitt i fiendestaden. Blinda. Och där öppnas deras ögon. Där de står och mitt på torget. Typ hos fienden. Bara, och den israeliska kungen säger: ska jag hugga dem i bitar? Och Elisa säger: nej, ge dem mat istället och skicka hem dem. Så de får lite massäck och går hem istället. Och sen så blir det fred sen under en period. Hörde Alf B. Svensson här förra helgen som sa att han aldrig hört en predikan om konfliktlösning. Han skulle varit här idag. Är en jättedråplig berättelse. Gå hem och läs andra kungaboken 6. Men det vi ser i de här exemplen i en pressad situation, när livet är svårt, när det är lite tungt omkring. Mose fick leva i flykt. Elisa och hans tjänare, de kände sig omringade av en fiende. De såg ingen väg ut, omständigheterna såg väldigt, väldigt svåra ut. Där hände någonting. Må han ge ert inre öga ljus. Du kan ta nästa bibelordare, Aron. Där ja. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni ser. Så att ni ser omständigheterna som är omkring er. Ja, de är inte så svåra att se. Så att du ser de svaga valmöjligheterna. Så att du ser kampen. Ja, men den ser man ju. Nej, så att vi ser vad då? Vilket hopp, vilket arv, vilken kraft som finns i honom. I livet, i tron på Jesus. Att det finns någonting större för ditt liv. Vi behöver inte leva bara med blicken i det omedelbara. Mose, han kunde se någonting annat. Jag vet inte vad du står i. Det kanske är jättegott det du har precis omkring dig. Eller så är det fullständigt omöjligt. Oavsett så kan det bli fel. För vi kan fastna i det goda och tro att så här ska livet vara. Och sen när det smäller, så på något sätt då faller det. Utan att vi får se Guds rike, Guds vägar, Guds tanke för ditt liv. Att vi behöver kanske se arvet bland de heliga. Ja, men jag behöver inte kyrkan. Eller jag vill inte ha kyrkan. Eller jag klarar mig lika bra själv. Nej, det gör du inte, min vän. Och livet med Jesus är inte tänkt att levas i ensamhet, utan det är ett tillsammansliv. Så mycket av Nya Testamentets undervisning handlar om tillsammans. Nådegåvorna som Gud ger, det är en av nådegåvorna som handlar om jag och mig. Och det är tungotalets gåva som bygger upp mig. Alla andra gåvor och tjänster som Gud ger är vadå? Det är för att betjäna andra, betjäna hans familj, betjäna människor omkring mig. Du kanske behöver få ditt inre öga öppnat för att se arvet bland de heliga. För att se din plats. En förnyad kärlek till hans folk. Eller du kanske behöver få ditt inre öga öppnat som den här tjänaren. Som sa, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Omständigheterna är bara, det ser bara omöjligt ut. Jag är omringad. Det finns en fiende som trycker på. Det är någonting som bara, jag vet inte vad jag ska göra. Det kan vara en relation som du inte vet. Det är bara trasigt, jag ser ingen väg ut. Det kan gälla ekonomi. Det kan gälla din framtid. Det kan gälla ditt arbete på din skola. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Oh, min herre. Gå tillbaka ett steg av honom. Oh, min herre. Vad ska vi ta oss till? Det kanske är ditt rop idag. När du kom hit idag så var det inte oh, nu ska jag tacka Gud för att han är god, utan oh, vad ska jag ta mig till? Jag kan gå tillbaka igen. Och då finns bönen. Må han ge ert inre öga ljus så att jag ser. Vad tror du hände i tjänaren? Han blickar ut över den arameiska hären och tänker, mitt liv är slut. De är ju jättemånga och vi är två. Visserligen ja, Elisa har gjort märkliga saker, men det här fixar inte ens han. Och du ser på dina omständigheter och tänker, det är kört. Ja, jag ser ingen väg ut. Men det fanns en väg. För det fanns en Guds här som var större. De som är med oss är fler än de som är med dem. Ja, men hur ska det ske? Ja, men vi kan inte liksom ta oss det, utan det är någonting som Gud visar. Det var inte så att han tog i och försökte föreställa sig en Guds här. Utan Gud öppnade hans ögon till att se de vägarna ut. Du som är här som inte har landat i en tro på Jesus. Du kanske inte riktigt vet vem han är. Det är någonting i dig, för du är ju här i en kyrka på gudstjänst. Det finns någonting i dig som drar mot Gud, men du har inte landat i, du har inte förstått, du har inte liksom sagt ditt ja till honom. För det är lite det är för diffust. Jag får inte ihop det. Nej, vet du behöver inte alltid få ihop det först. Utan när du säger ditt ja till honom, så kommer han att öppna ditt inre öga. För tron som jag sätter till honom gör någonting i mitt liv. Vad ser du? När du ser på din livssituation, när du ser på din tro mitt i detta, när du ser på dina omständigheter, vad ser du? Och jag tror att Jesus vill visa dig idag, utifrån ditt liv, din tro, din situation, vill han visa dig sina vägar. Det kanske är att du får en blick som visar någonting större, som Mose som hade blicken riktad mot lönen. Alltså det var inte bara i det här, utan jag ser någonting mer som Gud har för mig. Jag vet inte hur jag ska komma dit. Jag vet inte när det kommer ske, men det är någonting i mig som gör att jag får en större bild av mitt liv. Och det gör att jag får kraft. Det kanske är det som Gud vill visa dig idag. En kallelse, kanske du vill kalla det. Eller att du behöver se Guds möjligheter i din situation. Det finns en väg ut ur ditt liv, eller inte ur ditt liv, ur din situation där du står. Där du inte vet, jag vet inte varken ut eller in. Där kan han visa dig någonting. En bön som du gärna får be idag. Kan avsluta med den. Öppna mina ögon, Herre, så jag ser. Så jag ser allt jag är i dig. Att jag är ditt barn. Mer än din tjänare. Öppna mina ögon så jag ser allt jag har i dig. Att resurserna finns där. Skafferiet från förra gången som var fullt. Eller den här hären, den himmelska hären som tjänaren såg. Öppna mina ögon så jag ser allt som du har för mig. Det som du har kallat mig till, det som ligger i din tanke för mig. Så att där jag står idag, att jag får kraft. Att gå vidare. Mose fick kraft så han kunde härda ut. För det var tungt för honom under lång tid. Du kanske behöver gå igenom en sån tid. Du kanske är i en sån tid och du tänker att det är inte mycket liksom halleluja nu. Men jag vet att det finns någonting som väntar. Vi vill be för dig. För dig som är ny här, så vi gör alltid så att i våra gudstjänster vill vi ta tid och be för de behov som du bär på, om du vill. Några från Bibelskolan kommer vara med och betjäna i förbön också. De kommer stå här nere, par till stycken, förebedjare, be för dig. Några andra av våra vanliga förebedjare, ni radar upp er på den sidan. Så ska vi vara en stund i bön och i tillbedjan. Och du säger till Gud, Herre, det här är mitt liv. Han känner det redan. Det kanske är ropet. Vad ska jag ta mig till, Gud? Visa mig dina vägar. Visa mig hoppet och kraften som finns i dig. För att jag räcker inte till. Jag ser inte. Jag förmår inte. Gud, ge mitt inre öga ljus. Så jag ser vem jag är i dig. Vad jag har i dig. Vad du har för mig framöver. Där ska vi landa den här gudstjänsten en stund. Förebedare, ni kan komma fram. Både från TMU, varsågod och ställ er där. Från församlingen här. Vi kan resa oss upp tillsammans. Lovsångsteamet, välkommen fram. Du kanske aldrig har sökt upp en förebedare för du tänker sig att nej, men det där är ju inte så allvarligt, är det ju inte. Eller det kanske är för allvarligt. Vi tror att Gud finns på riktigt. Vi tror att han kan verka. Det kanske är idag som du ska ta ett sånt steg i tro som det är. För bara att du söker upp en förebedjare visar att du tror att men Gud, jag tror att du kan göra någonting. Jag tror att du kan göra någonting i mitt liv. Det är en handling i tro. Så vi är i bön i tillbedjan en stund. Du vänder dig mot Jesus där du står på din plats. Och så söker upp en förebedjare på en gång och säger vi en stund i bön och tillbedjan och låter Gud få verka i våra liv. Herre, vi tackar dig att vi kan få vända oss till dig gång på gång på gång. Tackar dig Herre för de här exemplen som vi ser hos Mose och hur vi ser hos Elisa och hans tjänare. Gud, där du rör vid deras inre ögon. Herre, du lägger ner någonting som de inte ser i det naturliga. För omständigheterna sa oro, omständigheterna sa rädsla, omständigheterna sa svårighet. Omständigheterna sa omöjlighet. Men Herre, du visade någonting annat. Du visade någonting annat, Herre. Herre, du känner våra liv. Vi som är här den här söndagen i den här kyrkan. Det finns ingenting som är fördolt för dig. Herre, du vet det i våra liv som ser omöjligt ut. Herre, du vet det i våra liv som känns som en väldig kamp. Herre, du vet om situationer där vi säger som tjänaren, vad ska jag ta mig till? Herre, den situationen känner du. Och Herre, på samma sätt som du har visat ditt ljus, ditt hopp, din kraft för människor genom alla tider, så kan du göra så idag, på den här platsen, i den här kyrkan, i våra liv. Så vi sträcker oss mot dig Gud och ber, Herre, ge vårt inre öga ljus så att vi kan se vilka vi är i dig. Så vi kan se vad vi har i dig och att vi kan se vad du har för oss och kan göra för oss. Så vi sträcker oss mot dig, Herre, och rör vid våra liv i ber. Herre, du ser den som finns här som ännu inte känner dig, som inte har sagt sitt ja till dig. Gud, låt den tro ändå som finns, det här som lockar i hjärtat, låt det få växa sig starkare. I Jesu namn vi ber. Halleluja. Vi är en stund i bön och lovsång. Förebedjarna finns här. Sträck dig mot honom. Sök upp en förebedjare. Så låt vi Gud fortsätta röra vid våra hjärtan en god stund här. Så välkomna fram i Jesu namn.